Stockholm hösten 2025.
I ett rum i polishuset på Kungsholmen samlas ett expertteam. Med sig har de bilder och filmer där barn utsätts för sexuella övergrepp.
Där sitter och försöker identifiera barn som förekommer på övergreppsmaterial. Och så hjälps vi åt och försöker hitta de här barnen då.
Att övergreppen finns dokumenterade innebär att det finns bevis som kan fälla en förövare, men också att övergreppen lever kvar för evigt.
Dokumentationen av det värsta som du har varit med om lever fortfarande och du kan aldrig bli av med den.
P3 Krim den här veckan, första delen om sexualbrott mot barn, jakten på de okända barnen. Jag heter Petra Berggren.
Och jag heter Linus Lindahl.
Sexualbrott mot barn via internet, det är ett av få brott där polisen börjar med bevisen, alltså bilderna och filmerna, och sen med hjälp av ledtrådar från det materialet jobbar sig tillbaka till brottsplatsen och förövaren. För hittar man barnen, då hittar man också förövarna. Och det här är ett arbete som polisen har blivit väldigt mycket bättre på. Och vi ska få följa med hur det går till när polisen identifierar barn.
Och det här är bara ett perspektiv av de här fruktansvärda brotten. Det här är del ett av en serie som vi gör om sexövergrepp mot barn. I början av nästa år kommer du få höra en kille som själv blivit utsatt och också föräldrar som fått det där samtalet av polisen att deras barn har hittats i övergreppsmaterial. Men i det här avsnittet ska vi få följa polisen och vi börjar i ett rum på polishuset på Kungsholmen i centrala Stockholm.
Ja. Det känns stelare än man brukar vara här.
Det är klart. Ja. Hej. Hej, där borta också. Petra Berggren heter jag. Ni alla insatta i vem jag är, va? Och varför jag är här. Inga konstigheter med det.
Jag har fått tillgång till ett hemligt rum. Det är olika personer och funktioner vid polisens nationella operativa avdelning som har godkänt att jag får öppna den här dörren och kliva in genom den in i det här rummet. Och det sitter en lapp utanpå den här dörren. Den visar en gul varningstriangel med ett stort svart utropstecken. Under det står det "Stör ej" med stora röda bokstäver. Här inne pågår brottsofferidentifiering.
Här är din station.
Här är min station. Nu är det inget som ser konstigt ut här på i alla fall.
Det här är ett rum på Noah som jag samlats idag. Det är en till två personer från varje region som sitter med i det nationella VID-teamet, som vi kallar det. Victim Identification. Där vi sitter och försöker identifiera barn som förekommer på övergreppsmaterial.
Det här är Jonas Edin. Han är utredare på ISÖB. Det står för internetrelaterade sexualbrott mot barn. Och vi kommer använda den gruppens namn i det här avsnittet. Han ingår i det nationella teamet som polisen bildade under 2024. Det består av medarbetare från alla polisregioner som arbetar särskilt med att identifiera barn som utsätts för sexualbrott.
Och den här veckan när jag får hälsa på, då har de en taskforce som de kallar det. Och det innebär att teamet samlas i Stockholm och gör en gemensam insats. För de är ju verkligen experter på att identifiera barn som syns i övergreppsmaterial.
Vi gör det två gånger per år. Vi sitter med den här taskforcen och då har vi samlat ihop det materialet som vi inte lyckats identifiera i våra regioner. Och så hjälps vi åt att försöka hitta de här barnen då.
Teamet jobbar både med ett eget analysprogram med AI-funktioner och med Interpols databas som ett 70-tal länder är anslutna till.
Ett ärende ser ofta ut så här att man har att det kommer in en anmälan. Det är en målsägande som blivit utsatt på internet via oftast sociala medier. Vi gör en husrannsakan hos misstänkt. Vi spårar upp vem misstänkt kan vara för det första. Och sen så gör vi en husrannsakan. När vi gör det så tar vi ofta beslag och i beslagen så kan vi ofta hitta ännu mer målsäganden. Vi kan ha upp mot 10, 20, 30 målsäganden. Och de är ofta dokumenterade med bilder. Och här så behöver vi jobba med att identifiera de här barnen.
Från början är det utredare ute i regionerna runt om i landet som gör det här, som alltså försöker identifiera och hitta de här barnen. Men i vissa ärenden kan det vara svårt och det är i de fallen som expertteamet kommer in.
vi är steget upp. Om man inte lyckas så kan man få hjälp av oss helt enkelt. I och med att vi har större kontakter, dels nationellt men också internationellt, att jobba och identifiera.
Till den här Taskforce-veckan så har alla i teamet med sig mängder av filmer och bilder. Och i dem syns mellan 100 och 200 barn. Och under de här dagarna ska de försöka identifiera så många av dem som möjligt. Allt för att hitta och rädda de här barnen som är offer för allvarliga brott. Vissa av dem kanske utsätts just nu.
Vi analyserar bilderna. Kan man se någonting på bilden som man kan identifiera? Ibland så kan det vara att man hittar en chipspåse. Var kommer den här ifrån? Vilket land kommer den ifrån? Så fort det drar åt Sverige så sitter vi och försöker identifiera mer. Går det åt något annat land, till exempel Tyskland, då kan vi ge det till Tyskland.
På filmerna och bilderna som Jonas Edin och hans kollegor har med sig syns barn i alla åldrar. Från väldigt små, kanske nyfödda, till tonåringar. Men en stor del av materialet, det består av barn som blir uppmanade av en gärningsperson över nätet att utföra övergrepp på sig själva med händer eller saker som hårborstar och tandborstar. Men det Jonas tittar på, det är alla ledtrådar som han ser i bilden.
Ibland så kollar vi på data som kommer med i bilderna. Och som sagt, ibland kollar vi i bilderna, kan man se. Ibland ser man någon sån här idrottslogga på dem. Och då kan man gå in och kolla var kommer det här ifrån. Man kan kolla med lokala polisen där och man kan kolla i skolkataloger och hela vägen. Så att man gör så långt man kan. Man drar de trådar man kan för att se om vi kan hitta barnen. Vi ger som inte upp bara för att man ser en bild och tänker att det där går inte att hitta ändå. Utan vi drar det vi kan.
Och just det här med en idrottslogga som Jonas Edin nämner, det händer emellanåt. Att det syns en logga på kläder som hjälper polisen framåt. På så sätt har han också lyckats identifiera barn.
Så såg vi att det var ett namn på en klubb. En klubb som faktiskt låg ganska närheten från där jag kommer ifrån från början. Så jag kände igen det där och varit ännu mer intresserad av att hitta vem det här var. Sen så kan man lyssna i det ljudet också som finns och ibland så berättar barnen ganska mycket om sig själva. Om något förnamn, efternamn. Ibland så också vilken, kan det komma fram ännu mer vilken ort de bor i, och då har vi våra system som vi kan söka i. Och sen så kan vi jämföra med passbilder ofta och se om det är samma person.
Men det är sällan som de serverar såna här riktigt bra ledtrådar. Så Jonas Edin och hans kollegor har massor av andra sätt för att försöka hitta barnen. Bland annat med hjälp av nördar som Jonas kallar dem. Och vi ska återkomma till nördarna. För det allra första man gör, det är att lägga in materialet i Interpols databas. Där lägger man upp både det som är identifierat och det som inte är det.
För att se om materialet är känt sedan tidigare. Det oidentifierade hjälps vi åt sen över hela världen egentligen. Hjälper oss åt att se vart kommer det här materialet ifrån. Och när vi hittar ett land så kan vi lägga en notis till det landet om att jobba med det. Det är liksom, det finns inga murar mellan länderna. Utan vi kan jobba ganska öppet med dem för att försöka hitta de här barnen.
Det är en internationell databas som hjälper utredare världen över att identifiera barn. Den heter ICSE. Det står för Interpol Child Sexual Exploitation Database och innehåller många miljoner bilder och filmer där barn utsätts för våldtäkt och andra sexuella övergrepp. Och med hjälp av den här databasen så har man kunnat identifiera närmare 45 000 offer världen över och hittat nästan 20 000 förövare. Och de här siffrorna, de är från sommaren 2024, så nu är de ännu högre.
Om identifieringsteamet hittar något som de tror kommer från ett visst land, så märker man upp det materialet och rapporterar till landet i fråga.
Vi får ibland notiser till oss att det här kan vara svenskt, det här kan vara förmodligen svenskt, och då plockar vi upp det och försöker jobba på identifieringen.
Vissa av barnen i materialet har blivit utsatta för övergrepp via internet, andra fysiskt med förövaren i samma rum. Enligt Interpol har över 60% av de oidentifierade barnen som syns på bilderna i databasen inte kommit in i puberteten än. En del av dem är småbarn, andra bara bebisar. Det slår de fast i en rapport som Interpol gjort tillsammans med barnrättsorganisationen ECPAT som arbetar för att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn.
Jag hade ett ärende där. Det var en tjej som blev våldtagen och ganska ung. Hon hade ett R på magen. Som jag kände att här måste vi hitta den här tjejen. Så att då lade jag in den i Ixe, var okänd sedan tidigare. Man började jobba, bara efter någon timme såg jag att man från Australien satt och jobbade. Man jobbade från det i USA. R-et var inget speciellt, men man började kolla på kexförpackningar som låg vid sidan. Vilket land kan den vara ifrån? Men vi kom inte så långt där då. Men efter några veckor så kunde jag se att den här bilden tändes upp som grön, att det här var identifierat någonstans i USA. Vilket är en enorm känsla faktiskt, man får gåshud. Och då vet man att det här barnet har fått hjälp.
Nu, den här höstveckan i Stockholm, ska fler barn räddas. I rummet sitter kollegorna i expertteamet framför sina skärmar längs långa bord. Och som någon slags kontrast till det här oändliga mörkret som är de brotten som de här jobbar med, så står det också godisskålar här och var, kaffekoppar, energidrycksburkar. Det är trots allt bara en dag på jobbet.
Vi kan väl titta på, nu kommer det upp här för dig.
Och jag får sätta mig bredvid Jonas Edin framför hans dator.
Systemet.
Och så får jag en liten varning att jag nu kommer få se bilder som polisen klassat som övergreppsmaterial. Och jag vet liksom inte riktigt vart jag ska titta här. Ska jag titta på skärmen? Ska jag titta ner i bordet? Det känns svårt och det känns typ olagligt. Men jag har fått godkänt att vara här, att se det här, för att kunna förmedla hur det här går till. Och på skärmen så kommer det massor med bilder upp. Det är tumnaglar, små förhandsvisningar.
Här har vi en tjej då, som vi tänker är under 18 i alla fall. Och hon har träffat på något sätt, eller två män utnyttjar henne sexuellt. Och här finns det ju jättemycket i den här bilden som vi kan leta efter.
Jonas Edin, han ser massor av saker i bilden som kan hjälpa honom att lägga det här pusslet. Vem är flickan och vilka är förövarna? Själv ser jag en späd tonåring. De olika ställningarna som hon rör sig i. Alla mängder av bilder som har tagits på henne. Männens kön. Det känns så oerhört sårbart.
Vad skulle det här kunna handla om för typ av brott?
Våldtäkt mot barn. Skulle det kunna vara.
Ja, men vi gör egentligen flera frågor som vi ställer oss. Vi tittar på bilden och så har vi den största frågan då. Så ska vi då subjektivt bedöma om det här är barn eller inte.
Det här är polisinspektör Louise Olén, verksamhetsutvecklare på ISÖB vid NOA. Hon ska ta med oss i hur det går till när polisen avgör om någonting är ett övergreppsmaterial eller inte. Och hur grovt det är. Det är verkligen inte det lättaste, berättar hon. Barn idag har en tendens att både röra sig och se äldre ut än vad de kanske egentligen är.
Men vi ska konstatera att det är ett barn på bilden och vi ska också efter det då avgöra om den här bilden är olaglig, ett övergreppsmaterial. Och i det ska vi också se om det finns något straffhöjande i det, det vill säga särskilt hänsynslöst. Finns det någonting där man har på ett särskilt hänsynslöst sätt antingen våldför sig på barnet, på något sätt. Man ser att det är penetrationer med yngre barn eller någon annan särskild råhet i den sexuella handlingen.
När polisen bedömer materialets innehåll och hur grovt brottet är så kan det antingen vara övergreppsmaterial av normalgraden eller, som Louise Olén berättar här, särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.
Men sen har vi också en ganska intressant del i det här som vi har arbetat fram och som har blivit en del. Det är också det här med att om man kan identifiera barnet, ser man barnets ansikte, finns det namn någonstans, så kan det också vara en del i den särskilt hänsynslösa delen. För vi vet också att det är ju en identitetsuppgift som på något sätt sprids tillsammans med det här övergreppet.
Polisen väger alltså in om det på något sätt går att se ansiktet eller att man på något annat sätt kan identifiera barnet, och då kan man bedöma det som särskilt hänsynslöst. Man anser att skadan är större, att bilden blir en identitetshandling som kan ledas tillbaka till barnet genom hela livet.
Om man gör bedömningen att den är fullt puberterad, då är det inte ett övergreppsmaterial överhuvudtaget, utan då anses ju den här personen vara vuxen eller har kommit i alla fall över sin pubertet så att säga, eller fullt puberterad. Men om det ska vara så att övergreppsmaterial som man inte bedömer som särskilt hänsynslöst, det kan vara till exempel att barnet poserar. Att det har sexuella attribut på sig och poserar i något liknande. Det kan vara till exempel att man har tagit en närbild på ett kön. Enkommet kön som är ett barns kön. Alltså sådana här bilder där man egentligen inte innefattar någon vidare sexuell handling.
Och det här, det är svåra avvägningar med en hårfin gräns, säger Louise Åhlén.
Men å andra sidan så är ju utsattheten oftast lika stor även om det bara är en posering hos ett barn, än kanske om det också innefattar någon form av penetration. För det kan ju för det barnet vara mer utsatt än för andra.
Att klassificera bilderna gör man för att avgöra hur grovt brottet är när en åklagare sen ska väcka åtal mot en gärningsperson. Och de som jobbar med att analysera övergreppsmaterial på det här sättet, de utbildas inom polisen. Det finns en upparbetad metod om hur man ska göra, men det är såklart ändå en subjektiv bedömning.
Vi ska ju inte heller stanna vid att klassificera eller kategorisera barnen, utan det vi ska göra är att vi ska hitta barnen i det här. Så att stanna där för att se, ja, kan jag se om den här tjejen framför mig är färdig puberterad via hennes bröstvårtor och titta på det under en längre tid och göra den bedömningen. När vi har kanske 2-3 miljoner filer att titta på, det är liksom inte proportionerligt och det gagnar kanske inte det barnet. Men skulle vi titta på det barnet med de här bröstvårtorna och tänka att vi ska identifiera henne och vi vill veta hur gammal hon är för att kunna söka vem den här personen kanske är idag, då blir det en helt annan uppgift. Och det är den uppgiften som vi nu jobbar jättemycket för att få igenom.
Det Louise Åhlén menar här är att det nya fokuset alltid ska ligga på att hitta barnet på bilden. Inte fastna vid klassificeringen eller att räkna antalet bilder och filmer. Det är ett gammalt synsätt som ska bort. När man bara satt och avgjorde vilken typ av övergreppsmaterial det var för att sen kunna åtala en person för barnpornografibrott. Så jobbar man tills bara för något år sedan. Men nu är alltså den stora frågan, vem är på bilden och hur kan vi rädda det barnet?
Nu pratar vi om hur det här jobbet går till, Petra, men att faktiskt titta på de här bilderna. Du har ju pratat med flera under det här halvåret som jobbar med det här. Hur upplever de att det är?
Ja, men de utbildas ju naturligtvis i hur man ska jobba med det här materialet och de har stöd och mental förberedelse och allt möjligt, men ändå är det väldigt svårt att sätta sig in i hur det faktiskt är att ta del av det. Men jag fick höra från en utredare att hon hade fått ett tips om att använda ett sinne i taget. Att om hon till exempel tittar på en film så ska hon göra det utan ljud. Och om man sen behöver slå på ljudet, för man behöver förmodligen höra vad som sägs i filmen, då kan man blunda. Så man tar liksom del av en bit i taget. Att det kan hjälpa en, kanske särskilt om man är ny på jobbet.
Och det är ju så att det finns en beröringsskräck från allmänheten när det handlar om sexualbrott mot barn. Man vill inte se, man vill inte höra, det är helt enkelt för hemskt. Något som också utredaren Jonas Edin får höra.
Ofta så hör vi som jobbar med det här att du, ska du jobba med barnporr? Ska du titta på barnporr då? Varför ska du jobba med barnporr? Det skulle jag aldrig vilja göra. Senast jag hörde en siffra så fanns det över 50 000 oidentifierade barn på de här bilderna och filmerna som inte vet vart de ska vända sig. Ska de vända sig till sina föräldrar eller nära? Det är ofta de som utsätter dem. De som är utsatta för sociala medier, de går och drar runt med skam, självhat, mår jättedåligt, vågar inte vända sig till någon för att de vet att deras föräldrar inte kommer lyssna eller tycker att de har gjort fel själva. Vem ska de vända sig till?
Och flera jag pratar med, även Jonas Edin, menar att det också kan finnas ett motstånd inom den egna kåren, alltså inom polismyndigheten.
Vem ska de vända sig till om vi inom polismyndigheten ska se det här, de här bilderna och filmerna som ett arbetsmiljöproblem och inte vilja jobba med det för att det är barnporr? Vi ska inte prata om barnporr, för det handlar inte om något sexuellt och vuxet, utan det är övergreppsmaterial, det är barn som blir utsatta. Och vi ska försöka hitta dem. Det är ju därför jag jobbar med det här. Och jag önskar att fler kunde se det här, att det här är riktiga barn. Det är inte bara bilder och filmer.
Att det finns ett motstånd inom myndigheten tror Jonas Edin beror på okunskap. Ibland ber de andra kollegor utanför gruppen om hjälp med sånt som inte handlar om att analysera övergreppsmaterial, utan sånt som andra inom polisen kan göra. Till exempel en husrannsakan i syfte att beslagta datorer och telefoner.
Alltså, vi har frågat om hjälp i och med att vi inte hunnit med. Kan ni ta det här och hjälpa oss att bara göra en husrannsakan? Vi kan ta granskningen och allting och först låter det positivt och sen så här, nej, alltså det här är ju ett arbetsmiljöproblem. Ni har beskrivit en bild här nu igen i ett PM och det blir inte bra för oss att läsa det. Och jag blir, alltså det kokar lite på insidan varje gång jag hör sådana här exempel för att vi måste kunna se vad det handlar om. Det handlar om riktiga barn. Och det måste vi kunna göra något åt.
Den här beröringsskräcken, den beror ju förmodligen både på okunskap men också till stor del rädsla. Jag tror att det är vanligt av att få en bild av att det här är rått våld mot de allra mest sårbara, alltså barnen. Och det är det ju. Men även om det är oerhört allvarliga brott så kanske det inte alltid ser ut så som vi tänker oss.
Om vi nu pratar om yngre barn så finns det ju nyfikenhet bland barn i alla lägen. Så mycket av det övergreppsmaterial som vi ser på små barn liksom bygger på nyfikenhet. Det vill säga att man kan säga att man lurar eller förmår barnen att göra någonting på en vuxen kropp. Och också med i olika sexuella handlingar och liknande. Alltså, så de här övergreppen bygger på nyfikenhet och bygger kanske inte så mycket på rent våld. Man får inte glömma att man liksom också i en sån här situation vill ha kvar barnet. Alltså det är inte så, utan det är någonting som i många lägen man tycker om också, samtidigt som man kanske då begår övergrepp på barnet.
När jag har läst en massa olika förundersökningar som gäller våldtäkt mot väldigt små barn så är det ofta just så här som Louise Åhlén berättar. Att det kan handla om att väcka barnets nyfikenhet om lekar som då innefattar sexuella handlingar. Men som de här barnen absolut inte förstår, de kan ju vara jättesmå. Och det är inte ovanligt att ett barnprogram står på under tiden i bakgrunden eller att barnet har en skärm som den sitter och spelar på eller kollar på YouTube, allt medan övergreppen pågår. Men det finns såklart också grövre material, ibland med inslag av tortyr.
De här värsta övergreppen på små barn, det är ju precis som när vi ser i vilken utsatthet som helst, det värsta av den brottsligheten. Och det kanske inte är de flesta bilderna. Det är inte de flesta bilderna som kommer, eller den flesta dokumentationen. Jag skulle säga att de dokumentationer som vi ser flest av, där vi, när vi kanske tänker övergreppsmaterial, det är ju barn som själva tar på sig själv i cam.
Det här är också det som jag får höra av flera utredare som jag träffar som tar del av såna här bilder och filmer när det inte handlar om de allra yngsta barnen utan de som är lite äldre, de som kan hantera en mobil och kanske har fått egna sociala mediekonton. De kan ju fortfarande absolut vara under 10 år och så upp mot kring kanske 15.
alltså på något sätt är själva i ett sammanhang där man på något sätt onanerar på uppmaning av någon annan eller av, för att man vill själv eller för att man är nyfiken eller för att man har på något sätt vill utforska sin egen sexualitet. Det är ju de bilderna som är den största delen så att säga. Det är ett stort paraply när det gäller övergreppsmaterial på vilka typ av bild och film det är. Men det är klart att när man pratar om det så är ju, faller det oftast på kanske att man tror att det bara är våldsinslag, små barn som tvingas till olika delar. Men det är inte så det ser ut när vi tittar i beslagen.
Dels så har vi hittat en öppen spis här i ett hus som vi funderar på om den står här. Är det någon viss typ av öppen spis? Kan det vara en sotare som kan känna igen den här? Finns det någon register på dem? Den är i ett hus som ser lite säreget ut som här på panelen här till exempel.
Vi är tillbaka inne hos Jonas Edin och kollegorna i identifieringsrummet. Det är en panel där på väggen, bakom flickan. Den är väldigt speciell. Den sträcker sig från golvet en bra bit upp på väggen och har ett mönster i form av girlanger och cirklar.
Och det här kan ju kanske någon känna igen, så det är också en grej vi gör. Att vi brukar uttrycka, vi försöker hitta någon som är lite nördig i ämnet. I det här fallet skulle det kunna vara någon mäklare eller vad som helst som gör att då kan vi ta en liten bit från den här bilden och visa någon som känner igen det.
De tar helt enkelt en liten bit av bilden och skickar den till någon som är bra på just det ämnet. Det kan vara som i det här fallet en öppen spis eller en viss typ av golv eller ett landskap utanför ett fönster. Det finns experter i de flesta ämnen och nästan alla hjälper gärna polisen.
Olika nördar som vi kallar det, som är insnörda på olika grejer. Vi tycker att de är jättebra. Jag pratade med en som var väldigt kunnig på golv. Som jag visade bara, det var ett parkettgolv bara. Som jag visade, vad tänker du om det här? Jag fattar att du kanske inte kan säga något. Han bara, ni är lite suddig, men det här är ju inte i Sverige i alla fall. För här bryr vi oss om mänskliga rättigheter. Utan det här träslaget har förmodligen växt i de här länderna. Men det är inte där golvet ligger, för mönstret påminner istället om det här andra landet och det drogs liksom någonstans i världen. Så att, alltså när vi sitter framför datorn så får man tänka utanför boxen, så kan man säga. Var kan vi få hjälp? Man kan inte tro att man kan sitta här och lösa problemet själv.
Jonas Edin har mängder av exempel när människor utanför myndigheten har spelat en avgörande roll för polisens jakt på de utsatta barnen och gärningsmännen. Han pekar på kollegan som sitter vid sina skärmar precis mitt emot oss, Andreas, en utredare från Borås.
Vi har en kollega här som hade ett ärende, Andreas var på andra sidan. Han hade ett ärende där, jag berättar om vattentornen här nu,
ja.
Är det okej? Okay? Men då kunde man se i bakgrunden ett vattentorn. Bara, vart är det här? Funderar jag på. Och då googlade han upp så här, men finns det någon som kan någonting om det här? Och hittade någon som ändå hade någon typ av kännedom kring vattentorn. Så då tog han kontakt med honom och fick, tror jag, 5-6 stycken olika förslag. Och då kan man via någon karttjänst kolla upp hur ser det ut här i området. Stämmer det här överens med den här bilden jag har? Och då kunde man se något mast också som stämde överens med någon fotbollsplan. Och sen så kunde man hitta rätt hus, för då var det någon viss grej vid det här huset som gjorde att man, som inte fanns i något annat hus, och så hittade man rätt hus och man hittade rätt barn på den vägen.
De små detaljerna kan vara vägen till framgång för att lyckas rädda ett barn. Och här vill polisen faktiskt också ha hjälp av allmänheten. Ja, också från dig som lyssnar på det här. För på Europols hemsida finns bilder publicerade. När vi spelar in det här avsnittet ligger 10 bilder ute. Det är delar av klädesplagg, en t-shirt med tryck, en del av en logotyp till en idrottsförening och även utsikt från ett fönster.
We are all part of a community, as are children facing abuse. Trace an object is how you can help them.
Det är bilder som plockats från övergreppsmaterial, men där polisen kört fast och där man nu hoppas att någon ska känna igen något.
Victim identification is a task for specialists, but we don't know everything. That's why we need your input to identify specific objects and locations so victims who have suffered abuse or exploitation can be made safe.
Vi vänder blicken tillbaka till Jonas Edins skärm och den okända flickan.
I bilden också kan vi se att de har varit utomhus här utanför ett köpcentrum. Det är det som gjorde att vi visste vilken ort det här var i. Det finns en bil som har ett regnummer. Tyvärr så har de försökt dölja det här också i bilen.
Flickan har inte bara fotograferats inomhus. Jag får se bilder på henne från en parkeringsplats vid ett köpcentrum. Det är mörkt ute, kanske natt, och hon är nästan naken. Och så är det en butik i bakgrunden som avslöjar var i landet bilderna är tagna. Det är ett bra första steg. Och på just den här orten har Jonas Edin en kontakt. Och i den personens nätverk kanske någon känner igen den öppna spisen som fanns i det där huset.
Nu kände jag ju en sotare här i det här området som vi tror att den här bilden är tagna. Som jag visade just den här och se om han skulle kolla vidare och se om han kunde säga något mer eller någon som har varit här och sotat.
Men de här bilderna, de är inte nya utan de är ganska gamla. På bilen som flickan står vid syns inte registreringsnumret, men man ser något annat. Man ser ett gammalt skattemärke, sånt man hade på bilen förr. Det avskaffades 2010, men även det är en viktig ledtråd för Jonas. Han kanske kan ta reda på vem som ägde en sån här bil i det här området just det året. Och det händer att det kommer in övergreppsmaterial som är lite äldre, berättar Jonas Edin.
Och ibland så kommer det upp sånt här material som ändå är gammalt, men som vi ändå känner att ja, men vi behöver ju hitta vem det här är. Och det är ju ett synsätt som jag ändå står för och gillar att vi ändå börjat göra det. För det är viktigt att hitta de här. Vi ska inte bara se det som bilder och filmer, utan vi ska ju hitta, utan det är ju riktiga barn som är de här bilderna och filmerna.
Jag vill veta vad han tror om möjligheten att hitta flickan som idag borde vara vuxen och männen som de misstänker har förgripit sig på henne.
Jag vill inte tänka varken det ena eller det andra just nu, utan just nu känns det som att vi ändå har några grejer att dra i för att försöka hitta vilka det är som är på bilderna. Men det är svårt. Det här är också lite äldre och det gör det lite ännu svårare.
Jonas Edin har nu skickat iväg bilder på den öppna spisen till sotaren som han känner.
Ja, det har jag gjort. Så att vi ska se huruvida vi får något svar där eller inte då.
Anmälningarna som gäller våldtäkt mot barn har ökat med drygt 75% de senaste 10 åren. Det gäller både våldtäkt som skett via internet och fysiskt med förövaren i samma rum. Den här ökningen verkar ha lite olika förklaringar. Till viss del så handlar det om sociala mediers utveckling och så att polisen faktiskt har blivit bättre.
Ja, de har ju helt enkelt riktat ljuset mot att faktiskt identifiera, hitta och rädda barn, och det leder alltså till flera anmälningar.
Men om man ser till förövarna så ser de väldigt olika ut. När det gäller de gärningsmän som utsätter många barn via internet så kallar Louise Olén på ISÖB de förövarna för duktiga, för hon menar att deras tillvägagångssätt kan vara mycket utstuderat och strategiskt.
Man är duktig på att sätta sig in i barnets värld där de är, och också duktiga på att hitta rätt barn som responderar vid rätt tid. Och det kan ju vara den dagen man behöver tanka moppen så infaller det att någon erbjuder 500 kronor för en naken bild. Det kan ju vara en sån enkel sak, men det kan också vara så att man under ganska lång tid, och då är inte det lång tid utan kanske bara några timmar, men erbjuder saker som i den världen där barnen är nu är så otroligt viktig och är lite ouppnåelig för barnen. Och då kan det vara ett skin i ett spel, det kan vara en vape, det kan vara någonting som vi vuxna ser som en väldigt, väldigt liten sak. Och som, men som vi vuxna då absolut kanske inte antingen har råd eller vill köpa till barnen eller är olagligt och sådär. Så att det är... Jag ska säga att de är duktiga på att studera liksom barns beteenden på sociala medier och hur de är på i digitalt och kunna utnyttja det till sin fördel.
Ja, i några av de här fallen som du har tittat på, Petra, som handlar om digitala sexualbrott, så är det ju ibland väldigt många målsäganden som utsatts av en och samma förövare.
Mm. Det finns många sådana exempel, men jag följer ett fall i Luleå just nu. Under tiden som jag har jobbat med det här programmet så har den utredningen bara vuxit. Alltså fler och fler barn har identifierats. Och just nu är det 38 stycken. 38 riktiga barn runt om i Sverige som utsatts av en och samma person. Och den här utredningen, den pågår fortfarande.
Men det finns också en typ av förövare som istället är impulsstyrd, som inte alls är särskilt beräknande och som rätt sällan har planerat i förväg. Det är de förövarna som själva är barn.
Sen ser ju vi att det också är väldigt många förövare som är barn. Att barn utsätter barn, och där ser vi ju en annan... till exempel i omklädningsrummet. Ja, men jag tar en smygfoto av den här tjejkompisen, ifall det händer någonting så har jag en bild. Alltså den är ju impulsiv, och den är ju kanske någonting som barnen på något sätt gör där och då, eller jag lägger ut en bild från igår kväll som är kränkande på det här barnet på ett konto där alla ser på den här för detta kompisen, om jag är arg på den. Det är ju mer impulsstyrda, som kanske var menat på ett sätt, men också som blir för ofantligt stort, eller som också är menat för skada.
Rättsväsendet gör ingen skillnad på om en våldtäkt begått via internet eller fysiskt på plats med förövaren. Men det finns ibland någon sorts uppfattning om att digitala övergrepp skulle vara lindrigare. Jag hör ibland folk säga, vilken tur att det bara hände på internet. Jag frågar utredaren Jonas Edin om det.
Barn som utsätts via sociala medier far illa. Riktigt illa. Som jag har förstått det, så har man uppmätt lika höga grader av PTSD hos de barnen som barn som utsätts fysiskt. De går runt med självmordstankar. De går tillbaka i utvecklingen. Jag har hört mammor som pratar om att deras barn nu mera vill sova med sina mammor och pappor. De vill inte vara själva. De mår riktigt dåligt, och de kommer också gå och dras med den här känslan av att tänk, vem kommer få se mina bilder? Jag hade en tjej en gång som vi pratade med som vägrade gå med på att det var hon som hade skickat några bilder. Tänk er att vara 10 år och ha blivit utsatt av någon äldre människa på internet. Bli tvingad att skicka bilder som man gör. Och sen så ska man gå och dras med hela sin uppväxt om att tänka om min mamma och pappa får se de här bilderna. Eller någon annan. Någon på skolan, lärare. Så det är en mardröm för många som går där ute.
Det finns svensk forskning som visar att om man utsätts över nätet och det har tagits bilder av det, så kan övergreppet uppfattas som ännu värre än vid fysisk kontakt. Det här ska vi fördjupa oss i ett kommande avsnitt av Petri Krim, där vi får träffa brottsoffer som varit med om precis det.
Men trots den här kunskapen så är det här övergrepp som inte sällan viftas bort av vuxna, eftersom de är just digitala. Och utredaren Jonas Edin, han berättar att det faktiskt är en vanlig reaktion från just föräldrar.
Dels så brukar föräldrar reagera just så att, men det här var ju bara på internet. Man pratar om IRL in real life, eller inte, men IRL är ju också på internet. De här barnen lever sina liv på internet. Det är på riktigt det som händer på internet. Föräldrar brukar reagera genom att dels lägga skulden på barnet, att jag har ju sagt till att inte skicka, men också att man förminskar det de har varit utsatta för och är mer irriterad på att de har skickat än att hur mår mitt barn. Här är också en kunskapsbrist hos föräldrar som måste förstå att deras barn får illa och får ännu mer illa när man lägger skulden på dem. Jag kan någonstans förstå att om man har pratat om det här väldigt mycket, att man har sagt till det, men man... man kan inte göra något ogjort genom att reagera så mot sina barn. Det man ska jobba med är att göra det pratbart, att när någonting händer så ska barnen känna sig trygga med att komma och berätta. Har inte förväntat sig att man möts av okunskap eller ilska eller fördömanden. Det händer ju att jag träffar föräldrar som gråter över att det har hänt, och jag tror att de lägger skuld väldigt mycket på sig själv utan att de alltid säger det rakt ut. Men det är ju också någonstans när vi pratar med dem så försöker vi ju också visa på att det handlar inte om det, utan det handlar om att vi behöver liksom göra det bästa för deras barn nu, här och nu.
Arbetet med att sprida kunskapen om att övergreppet är lika allvarligt oavsett var det har skett, det har verksamhetsutvecklaren Louise Solén och hennes kollegor jobbat hårt med.
Vi tillsammans med såklart barnens organisationer och andra typer av myndigheter har liksom jobbat stenhårt för att verkligen säga det här är en minst lika utsatt position, om inte värre. För att i ett möte med någon som enbart är ett möte, där kan vi liksom ta bort gärningspersonen och sen kan man påbörja en traumabearbetning av det som har hänt. I de här situationerna så kan man ju ta bort gärningspersonen så tillika att man kanske, om man då hittar personen som har varit bakom det här kontot eller så, kan man ju ta bort den. Men dokumentationen av det värsta som du har varit med om lever fortfarande. Och du kan aldrig bli av med den, vad du än gör.
Hej Petra.
34 barn kunde identifieras och därmed räddas efter expertteamets taskforce i Stockholm. Det får jag veta när jag ringer upp Jonas Edin ett par veckor senare.
I början av veckan så brukar det vara lite kämpigt när vi inte hittar dem, men mot slutet av veckan så brukar det rulla in ganska många. Så att det blir en bra vecka alltid till slut.
Ja, 34 barn, alltså brottsoffer som nu är i trygghet. Det är mer än en hel skolklass. Nu tar utredare ut i regionerna det här vidare. Anmälningar ska göras, förundersökningar startas, förövare spåras och gripas.
Men hur gick det då för flickan som jag fick se på Jonas Edins skärm? Flickan som utsattes av två män, både utomhus på en parkering vid ett köpcentrum och i det där huset med den annorlunda panelen och den öppna spisen. Jonas, han har fått återkoppling från sotaren.
Jag fick mycket information därifrån om att den kunde vara från en viss tid och att det kanske inte stämde överens med huset den var i. Men, och det ger pusselbitar hela vägen, men där kunde vi inte komma längre. Men det kan ändå vara en pusselbit i hela den lösningen i slutändan ändå. Så att allting vi ser kan ge information till oss.
Nej, det gav inget med sotaren. Men det finns andra pusselbitar. Arbetet fortsätter. Och någon dag, då kanske Jonas Edin har alla bitarna.
Det är ett krävande jobb. Vi kanske jobbar med de personerna som allmänheten tycker är de värsta i samhället. Men också otroligt hoppfullt. Vi är skitduktiga i de här grupperna och vi är så otroligt så hängivna i det vi gör.
Louise Olén igen. Hur bra det än går, hur framgångsrik man än är på jobbet, så går det ju inte att komma runt att ibland kryper in under skinnet på poliserna som jobbar med det här.
Det är klart att det påverkar oss. All den här, både övergreppsmaterialet men också pornografin, vi ser andra typer av avrättningsfilmer och det som finns runt omkring, för vi kollar ju inte bara på övergreppsmaterial. Det är klart att det påverkar oss som människor. Men jag tror på riktigt att det är så att man känner att man faktiskt gör en skillnad. Det går bra med våra utredningar, det går oftast bra i att hitta de här barnen. Det leder till åtal, vi hittar förövare och det är extremt viktigt. Och att det liksom inte finns något annat ämne eller område som slår att jobba för barnen.
Alltså det blir en obeskrivlig känsla. Alltså det är så, jag har aldrig känt så någonsin. Men det händer någonting i kroppen och det gör hela ens dag ofta. Man kan gå från jobbet glad liksom för det. För att det, Det känns bra, speciellt när man har kämpat lite extra och lyckats hitta dem till slut.
Jag vill veta hur det känns när Jonas Edin och hans kollegor hittar ett barn, ett brottsoffer som de kan rädda.
Nu innan sommaren så satt jag och jobbade jättemycket i ett ärende där vi jobbade med att dels, alltså vi jobbade ganska mycket med att identifiera barn som en person hade på sin telefon. Jag hittade en tjej, jag ringde hennes mamma, vi jobbade med det och sen när det började lida mot sitt slut så säger mamman till mig så här: tack, mitt barn har mått jättedåligt i ett år, jag vet inte vad det varit. Hon är inte samma spralliga tjej längre. Hon har inte mått bra. Men nu, äntligen när hon vet att jag vet, så har jag äntligen fått tillbaka min dotter. Och det gör något med en. Att det är något kvitto på att det vi gör, det är faktiskt rätt. Det känns väldigt bra.
Jonas Edin visar mig en bild.
Det här är en bild på en polisman och som håller en flicka i handen som i sin tur håller en pojke i handen. Och för mig någonstans så symboliserar det här i varför jag jobbar med det här. Att man på något sätt ska kunna knacka på oss, de här barnen som är utsatta, och säga att det här var aldrig ditt fel. Nu vänder vi ryggen från det här helvetet och går härifrån. Och att det är det som är min drivkraft i varför jag jobbar med det här.
Du har hört Petri Krim, första delen om sexualbrott mot barn, jakten på de okända barnen.
Har du själv varit ett barn som utsatts för sexuella övergrepp? Eller är du kanske en förälder som har fått ett samtal från polisen om att just ditt barn är utsatt? Så vill vi gärna höra din historia. Du når oss på p3krim@sverigesradio.se eller på 073 461 2915. Där når du oss också på signal.
Producent var Jenny Hellström och ljudet det sköttes av Fanny Hedenmo och Johan Hörnqvist.
Vi finns både på Instagram och TikTok, där heter vi Petri Krimpodden. Jag heter Petra Berggren.
Och jag heter Linus Lindahl.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.